Kjell Westö, jag tror att de som har läst dig tidigare kommer att känna igen mycket i din nya roman. Här finns blinkningar till din tidigare produktion, tanketrådar, teman som går igen. Är det ett medvetet grepp du har jobbat med?
Ja, det där. Jag har tänkt mig att den svavelgula himlen kanske skulle vara den sista romanen av den här episka typen som jag skriver. Alltså, då menar jag en roman där man följer med ett stort persongalleri, dessutom fördelat på flera generationer under flera årtionden. Och eftersom jag har haft den tanken så gjorde jag det, precis som du säger, medvetna blinkningar. Att där finns ju en mycket tydlig berättare, den anonyma namnlösa berättaren i den här boken. Han har någon på 90-talet skrivit en succéroman som heter Drömmaren vid smedsplan. Men på ett skede så redogör han lite för intrigen i den, och då kan man ju tycka att den lite liknar en roman vid namn Drakan över Helsingfors. Sen har jag inte lika tydliga blinkningar till andra romaner, utan de är mer subtila. När den här berättaren äntligen lyckas få en bok skriven och få framgång, så köper han samma sportbil som huvudpersonen, TV-världen Lang, i romanen Lang. Det finns en pappa som är fiskegalen, precis som pappagestalten Werner Skrake var i Vådan av att vara Skrake. Det här har jag gjort alldeles medvetet, liksom en slags ekokammare med blinkningar till tidigare böcker. Just för att jag tänker att det kan hända att jag aldrig skriver en bok, roman av den här typen mer. Men sen har jag ju samtidigt, finns det ett drag i den här romanen, den landar i vår tid i nuet och lyfter fram den nu unga vuxna generationen, 20-30-åringarna födda på 80-talet till 90-talet, i fokus. Och det har också varit mycket medvetet, att jag vill att den där i slutet ska peka framåt. Och då säger den här berättaren, som är då av min egen generation, född 59 är han, jag är född 61. Så han säger på ett ställe där i slutet, det finns en enda mening där han säger att de kommande berättelserna ska berättas av andra. Det vill säga de som sen ännu mer ingående handlar om den här nu unga vuxna generationen. Och det är lite så jag tänker. Det som jag har försökt göra i den här romanen, det som jag också har försökt göra i den här romanen, att jag har försökt kombinera. Jag hittar inte ett nytt skrivsätt, men någonting hände med mitt skrivsätt när jag skrev den här romanen Hägring 38. Kanske stramare, mer preciserat språk. Och det jag försöker göra nu är kombinera det stramare, mer precisa språket med den liksom episka berättarglädje som jag har haft i romanen som Drakan över Helsingfors, och där vi en gång gått och går inte ensam ut i natten. Så också på det sättet är det här liksom en sammansmältning och en slags sammanfattning. Det att jag säger så här betyder ju inte att jag planerar att sluta skriva romaner. Men jag är redan en bit in i följande roman, och den kommer att bli annorlunda. Och jag inbillar mig att jag kommer att skriva en lite annan typ av romaner, annorlunda romaner i framtiden, om jag får ha förståndet och hälsan i behåll och får skriva romaner ännu.
I någon intervju har du sagt att du ofta utgår från en bild när du börjar tänka på en berättelse, att det är ofta den här bilden som du har sett, antingen konkreta bilder eller fantasibilder, som sätter igång en tanke.
Det kan vara både en dokumentärbild och en fantasibild, och det har varierat.
Har du några bilder som du tänker på, eller som du har framför dig när du börjar skriva på den svavelgula himlen?
Jo, absolut. Jag minns att jag fick, alltså de är väldigt långa de här processerna för mig med de här böckerna. De allra första tankarna och idéerna som jag vet att finns kvar här i den här boken. Det handlar om väldigt lösryckta tankar och idéer i det där initialskedet. Så de fick jag redan sommaren 2013. Då när Hägring 38 var färdigskriven och strax skulle komma ut. Sen gick det ett år, och i augusti 2014 vet jag att jag satt ute på landet på stugan och var för mig själv, och då började jag se de första såna här glimtarna av. Jag såg den här gården Ramsvik som spelar en viktig roll i den här berättelsen. Och jag började se liksom de här gestalterna Alex och Stella framför mig. Och därifrån har jag de första försiktiga anteckningarna om en sån och sån roman med Alex och Stella och de med såna och såna. Och så började jag, och det här visar just hur långa processen det handlar om. Talar jag först om sommar 2013, så talar jag om sen sommar 2014. Så kan jag hoppa till januari 2015 då jag fick chansen att resa bort och satt i Visby hela januari månaden. Då började jag skriva scener. Inte kronologiskt då ännu, men liksom då började det komma scener. Och här kommer vi just till den här kopplingen att det finns både fantasibilder och bilder som på något sätt liksom har sin grund i någonting jag har sett i verkligheten. Så det här att jag börjar se Stella och Alex Rebell framför mig, det är ju bara fantasi, för de finns inte och de har verkligen inga förebilder i verkligheten. Men de första scenerna jag skrev, bland de första scenerna jag skrev då, utan att alls ännu känna till liksom bokens struktur och hur jag ska bygga den, så var till exempel den här ganska förfärliga scenen i bokens sista avdelning där det redan 2000-tal, och den här bokens berättaren är på väg till en morgon-tv-sändning under Suomi-arena, Finlands-arenan i Björneborg, och så ser han hur tre män, han är en kvinna nästan som fångar på en motorbåt, hon är naken och de är påklädda, och den scenen har jag sett ungefär, inte så som jag beskriver den, men jag har kommit gående och varit på väg till en tv-stationsmorgonsändning i Björneborg någon gång, kanske 2007-2008, och sett en motsvarande scen som ju förstås är otplanlig för mig, för jag bara klockan 7 på morgonen och fåglarna kvittrar och så ser du någonting som där, så du bara kniper i kinnen för att liksom, för det känns som Twilight Zone. Så det är liksom, jag är på något sätt en väldigt starkt nog ändå liksom scen- och bildfixerad författare. Jag måste ha de där starka scenerna som på något sätt upprymmer bilderna för att komma igång. Det räcker in med att jag har en story idé. Och väldigt långt handlar det om människorna som ska växa fram inom en. Och det är ju det här svaret jag har gett en gång för länge sedan. Och det finns nu till och med på förlagets Schildts och Söderströms hemsida. Det fanns en bloggare som åkte runt i början av 2000-talet när internet ännu var ganska ungt och samlade på författares meningar. Man ska med en mening säga varför man skriver. Och jag har aldrig glömt då att jag svarar sen efter. Jag bad få betänketid och så skickade jag e-mail till den här människan. Jag vet inte ens om den här bloggen eller hemsidan finns längre. Men då svarar jag att jag skriver för att konstiga människor dyker upp i mitt huvud och börjar prata och agera och vill ut därifrån. Så jag har ju hela mitt vuxna liv varit ganska säker på att skulle jag inte ha haft den här outleten, den här kanalen liksom, för allt jag ser i mitt huvud, liksom, det vill säga att skriva berättelser, så skulle jag inte alldeles ha blivit tokig på det alla andra sätt.
Vi har ju som sagt så den här historien spänner från 1969 till idag. Närmare 50 år och vi har en huvudperson.
Plus att den har trådar bak i tiden också, ända till Finlands tillblivelse som självständig nation.
Mm. Och huvudpersonen är som du sa en anonym jag-person med ett, vi får veta att han har ett konstigt namn, men mer än så får vi inte veta om hans namn. Och sommaren 1969 kommer att utstaka hans liv och hans öde på många sätt. Han vistas på ett torp, på ett landställe utanför Helsingfors, och där träffar han Alex och Stella Rabell. Och här skildras ju en dynamik och en motsättning mellan klasser på ett sätt som är väldigt kännspakt för dig på många sätt. En outsider. Jo, du har gjort det tidigare. En outsider som betecknas som att komma från lägre medelklass, som möter de vackra och rika företagssläkten som har ett bergsråd i farfadern. Ett möte som kanske inte skulle ha skett under normala omständigheter, men som kanske är på en sommar på ett sommarställe, föreställer jag mig.
De här sommarparadisen är ju ganska ikoniska ställen att placera berättelser på, inte bara, jag tänkte säga i svensk-finland, men att jag tror att det gäller för nordisk litteratur, för det är ju ett nordeuropeiskt fenomen. Det är liksom Finland Sverige, norrmännen har sin hytte, Ryssland, man har sin dacha, men där är det. Och när du åker ner i Central- och Sydeuropa redan så har de ju svårt att fatta vad det ni håller på med. Liksom, varför lämnar alla städerna på sommaren? Och jag menar, man kan ju tänka på, no, man kan tänka på Tove Jansson, man kan tänka på Monica Fagerholms underbara Kvinnor vid vatten. Det finns liksom hur mycket exempel som helst. Och det är ju just som du säger, att där i det här, det är som om det här sommarvisterna, sommarställena är liksom parallella universum. Där kan det ske möten som kanske inte skulle ske i under de mer rigida sociala omständigheterna som finns i storstaden på ett sätt och i småstaden på ett annat sätt.
Och som jag ser det så handlar det mycket i den här romanen handlar om makt på olika sätt. Antingen är man maktlös eller så har man förvärvad makt eller så har makten gått i arv på något sätt och någon slags maktfullkomlighet. Så den här, varför intresserar du dig så mycket för makt?
Det är en jättebra fråga som jag har jättesvårt att svara på, för att jag har inte tänkt på det kanske så där. Jag har aldrig satt ord på det så där tydligt och konkret själv, men det är ju helt klart att nu när jag snabbskannar och tänker tillbaka på mina böcker så jag maktrelationer och den maktdynamik som finns mellan människor har alltid fascinerat mig. Det är antagligen en förklaring, men möjligen det att jag ser sånt. Jag har alltid varit liksom, inte jag varit någon renodlad iakttagare. Jag kan till och med vissa situationer vara en ganska social människa, men att jag hade nog som barn ett drag liksom, att jag hade en tendens att stiga ett steg bakåt ur situationer och försöka iaktta dem. Och jag har liksom alltid, jag ska säga att jag har ett öga för social dynamik och dynamiken mellan människor, för då låter det som jag skulle ge mig själv någon egenskap som liksom då de flesta andra människor inte har. Jag tror vi alla ser dessa saker om vi vill. Jag har bara alltid varit fascinerad av det. Och varför det är så att jag så tidigt har blivit fascinerad av, vi behöver inte begränsa det bara till makt, alltså all social dynamik mellan människor, när människor är underläge, när är överläge, när råder det balans, vad kännetecknar ett förhållande där det finns riktigt tillit, riktigt förtroende, antingen vänskap, kärlek, släktskap, och hur går det snett? Nu är det det som kanske intresserar mig allra mest. Alla konflikter och grälar i förlängningen krig vi har människor emellan, de beror ju på att vi har svårt att relatera till varandra. Någonting i mig har velat hela livet undersöka, vad fasen är det som går fel. Det här med makt igen, nämner man ordet substantivet makt, så tänker ju de flesta på maktmänniskor, de tänker på presidenter och de tänker på stor ekonomisk makt, men alltså makt finns ju i alla människorrelationer. Det handlar om hur en förälder hanterar den makt den har över ett barn, och det handlar också om hur barn hanterar den makt den har över sina föräldrar. Makt finns i allra högsta grad liksom i kärleksrelationer, och när de går snett så är det någonting i maktbalansen som också är snett, nästan alltid. Och det är ju en sak jag vill göra med den här romanen. Ett par av mina läsare som också är mina vänner, ett par tre, och de känner inte varandra, den sammanbindande länken här är jag, de känner mig, och det att de alla är bokläsare och litteraturälskare. Så flera människor hade oberoende av varann, utan att känna till varann, sagt kanske i 10 år, 15 år nu. Att en sa med att Kjell, du skriver, du har aldrig kärlek och sexualitet och begär som huvudtema i dina böcker. Det finns alltid där och du skriver ganska sällan om det, men när du skriver om det så bränner det till. Att skriva någon gång en kärleksroman. Men jag är ju inte typen som skriver ren, och jag skulle aldrig kunna skriva en renodlad thriller eller en renodlad politisk roman eller en renodlad kärleksroman. Mina böcker ser ut så här. Där finns en uppsjö av teman, och det handlar liksom om det finns ett genomgående tema så är det nyfikenheten på människan och vad det är som får oss att ticka och agera som vi. Ja, men det här är det närmaste en kärleksroman jag kommer att komma. För det finns många stommar, många bärande pelare i den här berättelsen. Men att finns det en som är viktigare än de andra och håller ihop berättelsen mer än de andra, så är det ju den här vindlande, märkliga relationen som finns mellan den här berättaren och Stella. Som liksom avbryts för många, många år. Men liksom de finns ändå alltid i varandras tankar. Och de har en olika de har en relation genom hela livet, men den växlar skepnad, så att säga.
Det är just det här också som är lite intressant, för att när den här berättelsen då konkret utgår från 1969, så lär den här huvudpersonen känna bland annat då Alex och Stella Rabel, syskonen, och plus ett antal andra vänner. Och de har en relation under alla år, under alla decennier, så umgås de på olika sätt. Deras liv förändras, de gnags mot varandra, de kommer delvis att gå i samma skola.
Och du skildrar... De går ju isär emellanåt också, men de dyker alltid upp för varandra.
Ja, och det är intressant hur den här sociala dynamiken förändras under de här årens lopp också. I och med förstås att deras liv utvecklas på olika sätt. Och jag tänkte på det här med klass, och jag tänkte också på det här med skola. För här finns ju, de flesta går ju i tredje svenska läroverket, som många av oss kan känna till som en skola i Helsingfors. Och den här skildringen av klassen i klassen, så att säga. De här olika, vad ska vi säga, sociala nivåerna.
Mm.
Och maktspelet också i ett mikrokosmos i den här klassen, hur den utvecklar sig och de här relationerna mellan de här olika personerna som ser olika ut under olika decennier, men de finns hela tiden där.
Ja. Det som blir en jättespännande sak för mig att få erfara är det att, nu vet jag av erfarenhet att just i och med att mina böcker inte är, ska vi säga, på minsta sätt ensaksromaner, eller ja, finns det ens något sånt som en ensaksroman, men de har så mångskiftande tematik, och jag inbillar mig att man kan läsa in så mycket i dem, så jag är van vid att läsare har gett olika tolkningar av en och samma berättelse, vad som egentligen händer där och vad händer med människorna och det där. Och nu har jag med den här berättelsen, precis som med de tidigare, redan stött på väldigt skiftande reaktioner, så tillvida att det där, att vad är liksom slutakorden om man slår ihop, är det den förtvivlan som finns i berättaren när han efter att ha sett en grym sak säger åt en av sina vänner att vad är det för fel på oss människor, vi lever våra liv och vi lär oss ingenting, och efter oss kommer nya generationer som är lika hemska som vi. Eller ser man som läsare att de här människorna faktiskt förändras, till och med utvecklas, flera av dem. Och här har jag renstött på väldigt skiftande reaktioner, att somliga säger att herregud, liksom, att vad vi är fångna i, vad vi har blivit eller vad vi har varit redan i tidiga år, och andra ser liksom, jag, som du hör, så är jag själv mer på den här linjen att de förändras ju faktiskt. Det finns en annan klokhet i flera av de här människorna där i slutet av berättelsen än det finns när den börjar. Och så finns det en sån människa som den här Krister Tuominen, som är en av de gestalter jag tycker mest om i boken, som har någon slags klokhet redan som barn, vilket inte alls hjälper honom, de barnvärlden har fått bara stryk för. Jag tänker också, det finns ju ett väldigt stort persongalleri, men det är den här namnlösa berättaren och de här syskonen Alex och Stella ändå som är fokuspersoner, de är de bärande personerna i boken. Och själv tänkte jag ibland med det jag skrev att ingen av de där tre är så där restlöst lätt att tycka om, för de har faktiskt alla tre narcissistiska drag. De har god vilja nog också ibland. Men de är liksom inga, de är inga egentligen goda personer. Men så har jag alltid velat skriva de här berättelserna. Det var någon läsare som sa, i och med att den här nu kommer ut på flera språk samtidigt, så den har faktiskt haft ganska många läsare redan under vägens gång. Och det var någon läsare som var så irriterad på den här berättaren. Och liksom, jag blir så rasande på honom där när han överger den typen av replik. Så svarade jag bara att skulle du stå ut med en jag-berättare i 475 sidor som är entydigt god och bara gör goda saker? Det tror jag inte.
Nej, jag tänkte på det också, att vid sidan av det här makttemat som du reflekterar över på många olika sätt, så är här ju ett annat centralt tema som jag ser det, som handlar om minnet.
Det är mycket centralt.
Att vad vi minns, vad vi väljer att minnas, hur vi kan förvränga våra minnen.
Alltså jag tror ju dessvärre, och det här finns nog från till exempel från traumaforskningen, att vi det, ja, vad handlar det om? människans överlevnadsinstinkt. Alltså vår överlevnadsinstinkt är så stark så att jag tror ju till och med att det finns forskning som visar att vi kan alltså helt utplåna minnen. Vi kan förvränga dem till sin motsats. Liksom det, vi för alla i vårt omedvetna en kamp för att överleva. Det är inte bara kampen för att överleva fysiskt, det är också kampen för att hålla sig. Men kvar illusionen att man är helgjuten, liksom sån här bra individ. Som du hör så är jag lite skeptisk mot huruvida vi är helgjutna, någon av oss. Och här i boken så är det här ett starkt, ett viktigt tema som, ska vi säga, kryper på längs med boken. Det finns inte där i början av berättelsen, för att början av berättelsen, det som utspelas på 60- och 70-talen när de här Stella och Alex och berättaren växer upp, så det är ganska klassiskt sån här berättande där man ger liksom den barndomens händelser får en alldeles speciell patina för att alltså ens barndom är så unik. Men ju mer berättelsen framskrider, desto mer växer det fram det här temat om minnets bedräglighet och får sen sin, den starkaste markören kommer ganska i slutet av boken där det visar sig att den här berättaren har gjort det som jag just nämnde, det vill säga han har vänt en situation i det förflutna till sin motsats för att kunna leva med sig själv. Och det är en situation som kan synas vara en liten situation. Det är inte den typen av samhällskonflikt som somliga människor ställs inför i krig och riktigt djup samhälleliga kriser. Det är en sak som sker i privatsfären, men det är ändå frågan om ett jättestort svek, för det handlar om, ja, det handlar om att svika en vän svårt och sedan ljuga för sig själv eller liksom förtränga det någonsin har hänt.
Här finns ju många andra också sådana situationer där folk förvränger saker och ljuger, hittar på. Jag tänkte också det här att bakom varje framstående man så finns det någon slags hemlighet. Mm. Någonting som man väljer att tiga om, men som ändå kanske...
Eller framstående kvinna, du sa man nu.
Ja, det kan också vara, ja just det.
Så, är det där nu inte en könsneutral sak?
Nej.
Ja, men, kanske, okej, vi kan tänka så här, det är fortfarande männen som har makten i de flesta samhällen och det råder fortfarande en patriarkal ordning, och då kan man säga att det där, den här typen just av undanskyfflad hemlighet hos maktens män eller framgångens män, ja, är vanligare än motsvarande undanskyfflad hemlighet hos framgångens kvinnor. Mm. Det spännande är det du just sa. Så nu ska du tro att jag är ett människa som minns mina urgamla diktsamlingar utan till. Men jag hade min första diktsamling. Och jag tror att det här är nu första gången jag minns en dikt utan till. För jag har aldrig lyckats memorera varken mina egna dikter eller andras. Men jag hade min första diktsamling, en tvåradig dikt som löd: bakom varje framgångsrik man står en förvånad kompromiss. Det är inte riktigt samma sak som en hemlighet eller en lögn. Men jag har tydligen haft den där tanken. Jag menar, den boken kom ut när jag var 25.
Och vid sidan av att du då skildrar de här huvudpersonernas utveckling som människor, så skildrar du ju också ett samhälle och ett Finland i utveckling från 1969 fram till idag. Och jag skulle nästan säga att på något sätt så tycker jag att i dina tidigare texter har ofta den här historien lega kanske mera i förgrunden. Nu ligger den där som en fond.
Ja, så har jag försökt göra.
Som man anar och som du har vissa markörer som du matar in så där, så att man hänger med ungefär var vi rör oss i tiden.
Ja. Jag har gradvis, man tycker det här prosaskrivande har pågått nu i nästan 30 år. Min första novellsamling kom 1989, så det är 28 år sedan. Första romanen kom 1996, och det är 21 år sedan. Och jag har liksom gradvis, jag menar, det är inte så, min första roman Drakarna av Helsingfors kom i ny utgåva på svenska i vintras efter att ha varit utgången på svenska i mer än 10 år. Jag var jätteglad för det, och jag står, vi korreläste den på nytt tillsammans med förlaget för att få en riktigt fin upplaga, alltså just sådana här teckenfel och sådana här som fanns i originalupplagan. Och jag står liksom bakom den, jag känner fortfarande att det är min roman, det är en roman jag har skrivit, men en mycket yngre människa, mycket yngre jag. Men det är klart att jag ser efter 21 år liksom också med den ökade kunskap om skrivandets konst jag ändå har skaffat mig, att där är saker jag skulle göra annorlunda idag, och en av dem är ymnigheten av tidsmarkörer. Där är så mycket dåtida popmusik att det blir nästan för mycket, för att alla människor är inte lika förtjusta i poplåtar från 1969 till 1971 som jag. Så jag har gradvis, bok för bok, lärt mig att tycka jag, eller försökt lära mig, att liksom just smälta in det historiska materialet mer som fond, för det ger mig möjligheten att gå djupare in i människorna. Att det tidiga berättande vet jag att jag har liksom ställen där ivern att liksom berätta om den historiska utvecklingen via olika berättelser och anekdoter lite har ätit i personskildringen. Och jag vill ha bok för bok om djupare och djupare in i människorna, och jag är ju jävig, det är andra som avgör om jag har lyckats. Men det har varit en medveten stark strävan. Och jag tycker själv att just i Hägring 38 och den svavelgula himlen så har jag kommit en bit liksom djupare i människorna tidigare. Just för att det där berättelsen om samhället och världen som förändras samtidigt som de här människorna lever sina liv, så är liksom jag på ett mer organiskt sätt fått in i berättelsen. Mm. Att jag minns att ännu i Gå inte ensam ut i natten som kom 2009, som också rörde sig alltså från andra världskrigets slut till det dåtida nu, alltså till 2009. Så där får sådana ställen där jag liksom helt enkelt transporterar berättelsen genom att berätta om ett år. Typ att nu är det 1967 och det är kärlekens sommar i San Francisco och det råder militärdiktatur i Grekland, och så gör jag inte längre. Utan jag försöker få in det i repliker och i liksom så fint och osynligt som möjligt, men ändå så att det är liksom på ett undermedvetet plan till hjälp för läsaren. Att man ändå hänger med, att man hela tiden liksom har en känsla för var i tiden vi rör oss och hur den epok vi befinner oss i. Och där tycker jag själv i den här boken att så 80-talet och tidiga 90-talet har alltid varit en stötesten för mig. Jag har haft jättesvårt att skildra dem lika levande som jag har skildrat 60-70-talet eller som jag har skildrat nu är liksom 2000-tals nu. Och paradoxalt nog har jag varit liksom, tycker jag själv att jag har varit bättre på att skildra 1938 1918 än de där förbaskade 80- och 90-talet. Men nu tycker jag att jag lyckades göra det på ett så organiskt sätt, just att det inte blir de där liksom 80-talsklischéerna. För 80-talet är ett ganska malträterat årtionde, för att där har liksom, om alla årtionden skapas det ju klischéer. 60-talet liksom Swinging London, James, Sean Connery som James Bond, hippierörelse, 70-tal vänsterrörelse, gröna vågen, och sen 80-tal så blir det just tjockrosa leggings och Axel Vaddar i kavajerna och blippande syntetisatorer, och det här är ju liksom, det duger inte som tidsskildring, du måste komma djupare än så. Mm.
När du var inne på det här med 30-talet, så man kommer ju inte ifrån att du har ju skildrat krigsåren, både vinterfortsättningskriget och inbördeskriget i flera sammanhang, och det finns ju också med här på ett hörn.
De finns med, men just som att jag har skrivit in det i den där sen äldsta generationen, alltså farfars, mormors generationen, så det, men det kommer ju så där så att säga i backspegeln. Men jag har skrivit in det här med försiktig hand, för jag inte vill att det ska liksom spela huvudrollen längre. Alltså, om vi talar om inbördeskriget så är det där vi en gång gått och Hägring 38 som jag hanterade. Och, liksom, och det har varit själva fundamentet för berättelsen i de romanerna. Här är det inte det, men jag vill ändå. Jag menar, det här är en roman som kommer ut precis när Finland fyller 100 år som självständig nation, och nästa år är det 100 år sedan inbördeskriget, och vi bör minnas det och kommer att minnas det, så det är klart att jag vill ha det med i historien. Men jag måste korrigera dig på en punkt. Det är faktiskt så att jag har aldrig skrivit, alltså det är klart att vinter- och fortsättningskriget finns där, men jag har egentligen aldrig skrivit om dem. Tittar man på de här mina romaner, och det här är någonting som gick upp för mig först för några år sedan. Mina romaner tar ju antingen slut 1938 eller så börjar de efterhand, alltså så började de 1945-46. Att jag har faktiskt liksom så här riktigt konkret skildrat vinter- eller fortsättningskrig eller den perioden, så har jag aldrig. Och det finns en mycket enkel förklaring till det som jag inte har hemlighållig på senare år. Alltså att jag växte upp i en familj där både morfar och farfar hade stupa. Farfar i vinter och morfar i fortsättningskrig. Och det var liksom en så stor grej i min familj och släkt och en så stor sorg. Så att hela den där perioden för mig liksom var lite orörbar. Plus då att det finns en så ikonisk finsk historia också. Det finns liksom... Det finns fruktansvärt mycket litteratur om själva stridshändelserna. Att gå dit och börja liksom hitta något nytt är inte lätt. Men jag kan ju medge att jag har en... Till och med mina förläggare säger ibland åt mig att Kjell, du har nog täckt in det här finska 1900-talet ganska bra. Men det finns en dröm jag har kvar och det är en epok som jag lite har läst om på senare år. Liksom... När jag har kunnat, och det är alltså det vi kallar mellanfreden. Den här konstiga perioden mellan mars 1940 och midsommar 1941. Och vi har liksom fred efter ett krig. Men det rasar ju ett världskrig överallt och folk måste ju liksom ha ana. Mitt i sorgen över de som redan hade försvunnit, blivit borta, stupa. Att det kommer att komma mer. Och den lilla perioden, det dryga året, så skulle jag vilja... liksom skildrat bara, jag kan hitta rätt sorts berättelse.
Här i boken så använder du ett kymriskt ord. Hiaret.
Hiaret, men jag är inte säker på hur det ska. Jag kan inte heller uttala det. Jag har bara sett det skrivet. Jag har bara sett det i en bok.
Ja, och det beskrivs som ett ord som beskriver någonting som är nästan samma som nostalgi. En sorts längtan efter ställen som aldrig funnits. Platser man bara drömt om. Mm. Och det här tycker jag är känns som väldigt centralt för den här romanen och många andra texter av dig också. Att det är kanske just någonting sånt, det där drömda landskapet som du försöker nå, det där minnenas landskap.
Det är delvis säkert det att minnen alltid har spelat en stor roll för mig. Och liksom, om man är liksom en människa som är utlämnad åt sin fantasi, så är ju ibland liksom det drömda eller det man har sett i en vaken drömsyn liksom... Det känns nästan lika verkligt som den verkliga verkligheten. Men det handlar nog också om... Ibland har jag tänkt så det är ironiskt. Det fanns en spansk 1600-tals, tror jag det, eller 1700-tals pjäsförfattare som heter Calderón. Och det där, när jag studerar litteraturen, tror jag att jag någonsin kan läsa den här pjäsen. Men man läste om den och då har han hans mest berömda verk heter Livet en dröm, eller Livet är en dröm. Och det, ibland har jag tänkt att det är liksom lite paradoxalt att jag har skrivit alla de här vid det här laget tusentals sidorna, romaner och noveller, för att egentligen så kan hela min livssyn sammanfattas i titeln på den här spanska 1600-talsförfattarens pjäs. Livet är liksom som en, det finns en sån här overklig kvalitet i livet som jag tror att alla människor kan uppleva det, men somliga är känsligare för den än andra. Och jag har haft ända sedan barn. Liksom det här. Jag menar, jag kunde uppgå, jag älskar att spela fotboll och jag kunde uppgå i det fullständigt. Men sen kunde jag också liksom, i mycket konkreta, verkliga, jordbundna situationer plötsligt drabbas av en sån här känsla att jag liksom... Som jag skulle vara på en främmande planet eller från en främmande planet. Och den här känslan är liksom... väldigt stark i mig och jag skriver alla mina berättelser, det finns i alla mina berättelser den här känslan. Det är ju därför också det finns två motton på försättsbladet i den här boken, och det ena är ett citat från Samuel Becketts pjäs Crabbe's Last Tapes, ett Crabbes sista band, och det andra är någonting som Stella Rabel, en av huvudpersonerna i boken, säger, och det hon säger är att déjà vu-upplevelsen är bara ett slags ångest över livets overkliga karaktär. Och det är lite så, jag tänker, det är, liksom, har man det i sig det här att uppleva eller se liksom, den här overkligheten som lurar under ytan hela tiden, så är man liksom prisgiven åt det. Man kan inte göra någonting åt det, men det finns det. Och det, också på det sättet så hade han de här berättelserna och förmågan och den kraft jag ändå någonstans har eftersom jag kan skriva dem. Det har liksom varit min räddning. För annars skulle liksom den här konflikten mellan overklighet och verklighet i mitt huvud bli för svåra utstå, tror jag. Eller kan det kunde ha gått så.
Som vi konstaterade tidigare så har du blinkningar till dina tidigare verk och du leker också kanske på sätt och vis med rollen som författare i den här boken. För det handlar om jaget är en författare.
Ingen författare med förhinder.
Ja, just det. Han åker på olika vikariat som lärare, historielärare och så vidare också och försöker ändå skriva hela tiden. Och jag tänker mig att här kanske också finns lite blinkningar till din egen, till ditt eget värv som författare. Det är lite som en metaförfattare i den här boken. Han skriver på en roman om romanen som vi läser.
Det stämmer, ja. Det där är någonting som egentligen, jag ska inte säga att jag alltid har gjort det, men jag har gjort det i mina berättelser i mycket större utsträckning än folk alltid har märkt. Och ibland har jag faktiskt tänkt, nu lyfter jag min egen svans, men det har ju funnits liksom, även om jag har varit otroligt, liksom, vad ska man kalla det? Jag har fått otroligt mycket uppskattning som författare, jag har fått en stor läsekrets, jag har fått pris här, liksom, det har varit väldigt bra, men det finns ju alltid också motröster. Och de som har förhållit sig lite kritiskt till mitt sätt att skriva och mitt sätt att berätta, så har jag kunnat tala om liksom ibland de har talat om, de har använt ord som nostalgi och nostalgisk och de har liksom kanske ibland låtit förstå att jag är populär för jag skriver liksom sådär medryckande, men finns det nu tillräckligt mycket komplikation i det här, men själv tycker jag att sådana metafiktiva lekar så har jag nog liksom ägnat mig åt, och jag har också alltid haft ganska ofta, eller jag har varierat de narrativa strukturerna i mina romaner ganska mycket. Man tänker på Drakarna över Helsingfors, den allra första, så den har egentligen en ganska komplicerad berättarstruktur, för den är indelad i tre avdelningar, vilket den första har, minns jag inte, 11-12 kapitel, och vartannat kapitel är en pojke, jagberättare, och vartannat är Eleptereide, alltså en allvetande berättare. Och så berättas mittavdelningen av en flicka, systern i samma familj som den här pojken. Och så i tredje delen är det samma struktur som i första. Det är inte det enklaste sättet att berätta en historia. Sen har jag använt jagberättare. Men just på det här lite luriga sättet att jagberättaren är egentligen inte huvudpersonen. För den här, den svavelgula himlen, uppfattar jag nog liksom egentligen Alex och Stella och Christer och de andra ändå som mer som huvudpersoner än vad den här berättaren är huvudperson. Han är snarare raster eller mediet genom vilken hela berättelsen filtreras. I romanen Lang så hade jag en jagberättare som egentligen bara var avundsjuk på en annan person som var bokens hedliga huvudperson. Och läser man det vi en gång gått riktigt noga så kan man sluta sig till, eller man kan åtminstone har den tolkningen att hela romanen baserar sig på den här Iva Grandels, den här lite avsikomna läraren, igen, lärarens anteckningar från de där åren då berättelsen utspelar sig. Så jag har, tycker jag, alltid haft en liksom typ av narrativ lek och lek med liksom fiktionens lager, ett metafiktivt drag i mina böcker, och här har jag det kanske mer än någonsin.
Mm.
För här finns också den paradoxen att det där i berättelsen så utger sig den här berättaren då, han har gett ut en roman på 90-talet som heter Drömmaren vid Smedsplan, men som liknar Drakarna över sin fors rätt mycket. Och när han berättar så säger han att då var han för feg för att berätta sanningen, men nu berättar han sanningen. Och då är sanningen i den här vårvärlden vi nu sitter i, det att det här är en bok som är mera fiktiv. Liksom att om man ska jämföra så är Drakarna över Helsingfors aningen mer självbiografisk eller närmare någon slags självupplevd verklighet än den här boken.
Mm.
Så för att nu har jag talat länge och vindlande, men för att uttrycka samma sak kort, jag tycker om att sitta myror i huvudet på folk.
Mm.
Det gäller jag.
Mm.
För jag har så mycket myror i mitt eget huvud, så jag tycker andra ska ha det.